När predikan har kommit till med lite vånda, eller kanske inte vånda, men en sen natt för en och en halv vecka sedan, så hade jag lite så funderingar om vad ska jag tala om den här sista gången vi har den här relationsserien. Nästa vecka börjar vår nya serie som heter Miracle May. Det betyder att vi ska tala om det övernaturliga livet tillsammans med den helige ande. Men jag låg där och oja mig en onsdag kväll. En onsdag kväll låg jag där och funderade, vad ska jag predika över? Jag hade noll inspiration. Och jag låg och muttrade på där mellan 11 på kvällen och 3 på natten. Jag kunde inte somna. Jag tänkte, om man inte kan göra annat, man kan ju be till Gud. Det är tips till er. Om ni inte vet vad ni ska göra på nätterna, man kan alltid be. Det står ju så till och med i skriften. Och 3.00 som inte bara kommer från ingenstans ner ett ord som jag tror var från den heliga ande. Vad Herren själv tror jag uppmanade mig till att tala över idag. Och det här är ju ingen, ska jag säga, efterrättspredikan. Undra om det är mer solströmming. Lite luktar och kan vara lite jobbigt. Det är bara Olivia som tycker om den kanske. Det vet jag inte. Men jag skulle vilja tala lite idag om bitterhet. Jag har konstaterat att det finns få saker som är så förödande mot ditt liv och dina relationer som du lever med, som då en bitter rot får fäste här och börja leva inom dig. Det finns få saker som har orsakat mig så mycket sorg under mina kristna år. Jag har fått se människor med starka kallelser över sina liv. Men där en besvikelse, en bitterhet har kommit över och på något sätt pulverisera sönder och skuffa ut kallelsen. Och idag så lever personerna, många av dem jag känner, i en bitter värld. Jag tror att Burns, det par vi hade här för en och en halv vecka sedan, som sa att när du blir äldre så blir du antingen en salig person eller så blir du bitter. Det var det de sa. Jag har inte kommit så långt så jag kan inte konstatera det själv. Men jag tror ändå att bitterheten är någonting vi behöver vaka över och lite se upp för. För den förstör. Tjuven har kommit för att stjäla, slakta och förgöra det exakt det bitterheten gör med dig och med mig. Bitterheten är också lite lömsk. För jag säger så här, att bitterheten knackar på din själs dörr med löften om ett bättre och framförallt en rättvisare värld. Men resultatet blir alltid död, splittring och sorg. Man tror ibland, för det här, nu när vi talar om bitterhet, det är en så kallad pinsam synd. Om du frågar en bitter människa, är du bitter? Så säger den alltid nej, jag är inte bitter. För man vill inte vara bitter. Man på något sätt vägrar att vara. Jag har suttit i samtal med personer som säger jag är inte bitter, jag är inte bitter. Och personen kan ha sagt det till mig kanske 20 gånger under samtalets gång. Och hela på något sätt atmosfären luktar bitterhet. Det är en lömsk sak som vi tycker är lite pinsamma. Vi vill inte vara bittra. För det på något sätt känns ju att man inte borde vara det. Hebreerbrevet är ganska radikalt här i eller i den här vers 15 där den säger att vi ska inte låta någon bitter rot växa fram inom oss och skada och framförallt lyssna, smitta många. Det tycks vara så när vi blir bittra att det inte bara vi som är det utan människor runt omkring oss får ta del av vår härliga smörja eller ohärliga. Så bitterheten handlar alltså om en synd som inte är isolerad till dig enbart, utan drabbar hela din omgivning. Hur enkelt är det inte för dig att prata negativt om en människa som du är bitter på? Och jag ska idag försöka under några minuter, jag minns alltid Stefan sa det, pastorn som var tidigare, jag talar några minuter så han på i 45. Men jag ska försöka i alla fall tala i någorlunda radikala ord. Och beskriva en av kristenhetens största fiender, som jag ser det. Bitterheten, avundsjukan, hatet till och med mot våra medmänniskor. För jag ser att en orsak, alltså vem av oss drömmer inte om att växa upp i ett liv? Eller en sak som jag tycker är väldigt romantisk ibland när man går på staden. Och så ser man ett äldre par, 80 plus. Och så går de hand i hand. inte någonting vi tycker ganska fint. När jag pratar också om mina icke-kristna vänner tycker det är jättefint och det är wow och det är härligt. Det är någonting man eftersträvar. Jag minns vad jag sa det till ungdomarna. Jag var här på en liten intervju i fredags på 1,5 timme. Så sa jag det när jag var hem till Harry Holti, den här gamla evangelisten. Och han berättade åt mig att han hade varit med sin fru då, vad var det, 82 år. Hade varit tillsammans. Och så sa han det att han upptäcker fina och nya saker varje dag i sin fru. Jag vet inte om man sätter det på ålderdomskonto eller om man bara helt förälskad fortfarande. Men det är någonting vi eftersträvar, att ha relationer som vi håller hela livet. Vi vill det i alla fall. Och jag tror en sak vi behöver vara vaksamma över i detta fall, det är bitterhet. Ibland säger man, jag hör det så här, i relationer, man har glidit ifrån varandra. Jag är ingen relationsexpert, men jag gillar inte det uttrycket. Man har glidit ifrån varandra. För ofta så är det någonting annat som har hänt, ett litet frö som gror in i relationen. Så mitt allt har man för mycket ogräs där och drar åt olika håll. Jag har funnit ett case i Bibeln som jag tycker är väldigt intressant. Jag kallar det Davids stora blunder i livet. Jag vill peka på den saken som kom till mig 3 på natten den onsdagen för 1,5 vecka sedan. Jag har som sagt varit i bön i 4 timmar. Jag blev så glad när jag fick det här budskapet och fick jag sova. Sen kom ett av mina barn 3:30 och väckte mig. Så det var nog inte så lång sömn den natten. Men så är det ibland. Att vara en härlig, sen jag i tro, förälder. Men det som uppenbarelsen som kom till mig. Ni känner kapitel 11 i Samuels boken, den andra. Nej. Det är alltså när David faller i den här sexuella synden. Kapitlet börjar med när han sände ut Joab till fält. När kungarna brukade gå ut i fält och sände istället David Joab. Och så stannar han kvar där. Han får syn på den här kvinnan som av någon konstig anledning badar naket. Och så far han iväg efter henne. Och gör det ena av det andra man inte ska göra. Han har liv av hennes man. Han gör henne gravid. Och vi kan historien. Och jag har många gånger funderat, hur gick det så här för David? För David, han var gift. Känner ni till vem Davids första fru var? Dotter till Saul. En Mikal. Och för min del, och det var det här som den heliga ande mitt allt bullra framför mig den där natten. Läs om Mikal, kom det till mig. Och jag har aldrig någonsin funderat vad jag sände. Därför funderade det kan vara den heliga ande. För jag har aldrig tänkt på Mikael i den här kopplingen. Så jag grävde fram där mitt i natten där. Klockan var, jag ska snart upp och trodde jag inte så snabbt som det sen blev. Men jag skulle upp där vid 6-snåret. Med dropp. Hitta Mikael där några kapitel, 5 kapitel tidigare. Och så läser jag om hur arken är på väg tillbaka till Jerusalem. Det blev lite missöde med transporten. En man dog för man hanterar inte arken på rätt sätt. För tala om Guds helighet. Man ska alltid ära Herren med helighet som vi läste i Hebreerbrevet också. Men det står att arken har en liten paus där hos en präst Obed. Och när arken är där så blir David lite avundsjuk för det blir mitt allt den värsta väckelse framgångssaga över Obed. Så David tänker att vi måste ta den arken till templet, eller inte till templet, det fanns inte ännu, men till Jerusalem. Och David han blir så till sig när arken kommer. Och jag någon gång funderat, när anden kommer över mig i det här laget så kommer min fru vara väldigt nervös. För det står i alla fall, när arken kommer med pomp och ståt in till Jerusalem, så står det att David dansade med all kraft. Och läser man riktigt hebreiskan där så han har inte egentligen så jättemycket kläder på sig. Det står så fint beskrivet, linne är fod. Men det är i princip en halvt genomskinlig kalsong. Kalsonglinne. Och David han är så till sig. Så det står att han dansar och full fart där pågår dansen. Och så ser man en vers. Att vem tittar ut genom fönstret? Frun. Frun får syn på David. Och jag har full förståelse för frun i det här läget. När hon säger sin äkta mans har värsta borrat lansen där på gång. Ingen har bara nämnt sett det där. Och då står det att Mikael föraktade David i sitt hjärta. Någonting kom in i hjärtat. Någonting kom in i relationen. Hon kunde inte riktigt hålla sig. Så när David kom hem, han var på värsta väckelsemöte. Han ska gå hem och tänka, nu får han hem frun och vi ska fira tillsammans. Vi ska offra getabocken och vi ska ha riktig partaj. Ni vet hur det är, när man kommer hem, eller någon av er kanske vet, man kommer hem, man är riktigt på G. Då får man den stora famnen och sett på Netflix och boka en pommack. Och så kommer man hem till en sur fru, eller man. Och så blir det så här. Och det blir värsta äktenskapskrisen. Och hon skäller ut David efter noter. Och David har ju den välkända strofen där, att jag inte var din för dig jag dansade, eller människorna, utan var din för Herren. Men någonting hände i relationen. För vi läser sista versen i kapitel 6, så står det så här. Mikal, Sauls dotter, fick inga barn så länge hon levde. Och här tror jag, det hände en spricka mellan dem som gjorde att det som var tänkt att vara så här slutade så här. En spricka, ett förakt, en opredd relation, en bitterhet som inte bearbetas har alltid förödande konsekvenser längre fram. Vi kanske tycker vi har rätt att tala illa om folk. Vi har rätt att ha rätt. Men längre fram tycks det ha alltid negativa konsekvenser för omgivningen. Och vad jag tror, och vad jag tror den helige ande pekade på i mig, att när David senare, 5 kapitel senare, råkade ut för den här frestelsen, så var han inte förberedd för den, utan han föll pladask. För någonting hade hänt i hans relation med hans fru. Det sista som nämns om honom, om henne i hela Bibeln, är den där versen. Hon nämns inte sen längre. På papper var de gifta, men de levde långt ifrån varandra. Någonting hade hänt i relationen. Och det som händer, tror jag, de inte omvänder oss som bitterhetens frön. Det tar fäste inom oss och leder ibland långt senare i livet. Och det är viktigt att du förstår det här. Det att mängder med människors liv blir sämre. För att inte tala om ditt eget liv. Därför är det så viktigt att vi identifierar besvikelsen så snabbt som möjligt. Du kanske blir sårad på jobbet, eller i skolan, eller av mig. Vi behöver upp med det så snabbt som möjligt, så att det inte börjar gro och får ödesdigra effekter för dig, men framförallt människorna runt omkring dig. Det finns ett annat ganska radikalt exempel som jag tycker med märkvärdig precision talar om detta, ett väldigt tidigt skede av skapelsen. Och det är historien om Kain och Abel. Kain levde med avundsjuka mot sin bror. Ni känner till historien. Båda försöker offra. Kain tar nu någonting som var lite på något sätt hade lämnat över, medan Abel han gav det första. Därför är det bästa när du får din lön, det första ska till Gud. Första av frukten till Herren. Och då var ju Kain lite sur på det där. Och då kommer Gud själv och talar väldigt specifikt till Kain så här. Då blev Kain mycket vred och hans blick blev mörk. Och Herren sa det till Kain: varför är du vred och varför är din blick så mörk? Den här versen måste du lära dig utan till. Är det inte så att om du gör det som är gott ser du frimodigt upp? Men om du inte gör det som är gott så lurar synden vid dörren. Den har begär till dig. Goda nyheter än i första Mosebok 4. Men du ska råda över den. Du ska råda över synden. Långt innan Jesus, så han fanns ju, men innan han hade gjort sitt på korset, så fanns ett Guds löfte till oss att synden behöver inte äga oss. Det finns i vårt DNA att vi ska råda över synden. Gud har ju skapat oss, han har planerat oss. Han har inte planerat dig att du ska vara slav under synden. Men Du behöver se frimodigt upp och göra det goda. Och inte se ner med mörk blick. Och det som jag tycker är väldigt tragiskt, att Kain får det här personliga budskapet av Gud själv. Och nästa vers tar han liv av sin bror. Han struntar i vad Gud har sagt och dödar sin egen bror. Och lyssna på det här nu. Bitterheten gör saker med oss som får oss att göra saker som vi aldrig trodde att vi skulle vara kapabla till att göra. Eller kapabla till att bli. Vi blir, ska jag säga, en sämre version av oss själva. Vi blir nedgraderade. Du blir en sämre version av dig själv. Framförallt blir du en väldigt smittsam person. Jag menar, några år sedan nu, det var covid. Det känns som 102 år sedan. Men det är inte så länge sedan. Om man, ibland när jag var i Helsingfors i veckan, så går man på vissa av de här köpcentren, står det nu de här håll avstånd lapparna på golvet. Och är du bitter, så är det att man ska väl hålla lite avstånd. 50 meter ska jag rekommendera. Eller kanske kilometer. För går du med den här bittra sjukdomen inom dig, det bara smittar. Och du vill smitta, det som är så jobbigt med dig. Alltså inte dig, men alltså om du lever på det sättet. För bitterheten så gör du till en väldigt välvillig syndare. Och det blir ju farligt när vi tänker på Hebreerbrevet som säger om du med vett och vilja syndar. Därför är det så viktigt att vi tar tag i det, utmanar det och motarbetar det så tidigt som möjligt. För det behöver inte vara så. Jag tänkte mycket på Paulus ord i andra Korintherbrevet 11, några verser där mitt i. Han säger så här: jag har arbetat mer, suttit i fängelse mer, fått hugg och slag i överflöd, ofta varit livsfara. Av judarna har jag 5 gånger fått 40 rapp minus 1. Det var makt 39 vad de fick ge ut enligt lagen. 3 gånger har jag blivit piskad med spö. 1 gång har jag blivit stenad. 3 gånger har jag lidit skeppsbrott. Ett helt dygn har jag drivit på öppet hav. Jag har ofta varit på resor, i faror, på floder, faror bland rövare, faror från landsmän, faror från hedningar, faror i städer, i öknar och på hav. Faror bland falska bröder, allt under möda och slit, ofta under vaknätter, under hunger och törst, ofta fastande, frusen och naken. Och det tänker jag, hur många gånger skulle Paulus kunna vara frestad av att bli besviken och bitter? Jag menar, hur många av oss blir inte bittra efter 40 piskrapp? En stening. Fängelse, han var ju där också, nu som då ganska ofta. Och det slår mig här så många gånger hur Paulus kunde ha valt bitterhetens väg. För lyssna på det här då. De saker som hände honom kom ju mot honom oskyldigt och orättvist. Och bitterhetens frestelse ligger ju inte när vi får vad vi förtjänar. Bitterhetens frestelse som starkast farlig när vi drabbas av orättvisa. När människor behandlar oss fel. När människor gör oss illa och vi inte egentligen tycker vi alls förtjänar det där. Och jag undrar om inte det stora frestelsen till bitterhet finns då vi just oskyldigt drabbas av människors ondska. Men det är just i dessa stunder man inser hur viktigt det är att leva nära den helige ande. Anden manar oss till förlåtelse. Anden manar oss att vända andra kinden till. Anden manar oss att älska den som egentligen inte är värt att älskas. Och det val vi gör, detta är val vi gör. Men nu vet vi alla hur utmanande det kan vara. Speciellt om vi blir orättvist behandlade. Samtidigt är Bibeln väldigt tydlig. Om vi lever efter köttet, det är Rombrevet, kommer vi att dö. Men om ni genom anden dödar kroppen kroppens gärningar kommer ni att leva. Lever vi efter köttet så väntar död, alltså gör vi vad vi vill, följer våra känslor. Men samtidigt är det genom anden som vi kan övervinna vad köttet vill, för att använda ett gammaldags språk. Men det betyder att vi inte, om du till exempel blir sårad av en människa, då har du säkert alla av oss här inne någon gång blivit sårad någon gång av någonting. Vår initiala reaktion är att, okej, det är min version, hur jag reagerar. Händer att ni andra sorts leten ni. Men en initial reaktion är bara att, vem är du att göra det här mot mig? Men när vi lever nära den heliga ande, jag minns en gång när en av mina vänner, på något sätt, vi hamnade i någon dispyt, och en av de få gånger som riktigt slängde luren i öra på varandra. Och jag var lite upprörd, men sen upplevde jag den heliga ande mana mig till kärlek. Och vad jag gjorde då, jag skrev 2 A4 sidor och skrev ner de 10 saker jag uppskattar med dig och skickade till honom. Och när man inte förväntar sig kärlek så tycks det ha en väldigt chockerande positiv effekt på mottagaren. Och jag märkte idag, många år senare, att det är en av de viktigaste stunderna vi har haft i vår relation. När vi egentligen vill göra det där, men vi gör det här och så blir det istället så här. Det är det anden gör med oss. Anden manar alltid till försoning och förlåtelse. Versen jag hade valt idag så har egentligen 2 intressanta sanningar. Den sa, sök frid med alla och helgelse. För utan helgelse kommer ingen att se Herren. Helgelse betyder egentligen Guds fruktan. Att vi ärar Herren. Och på något sätt böjer oss inför hans vilja. Sen står det vidare, se till att ingen är sexuellt omoralisk eller oandlig som Esau, som sålde sin förstfödslorätt för ett enda mål, mat. Och vad betyder det här? Jag tänker hur lätt vi väljer den breda vägen för en kick istället för att söka Gud. En kick som vi tror ska få oss att må bättre, men egentligen så dödar den oss långsamt från insidan. Vi väljer hellre den breda vägen som lovar oss guld och gröna skogar, men lönen där är ett liv där din egen fängelsecell blir allt mindre och mindre. Vi tror att vara bittra, det är på något sätt, då straffar vi vår omgivning. Men det straff vi får är att vi själva placeras in i en isoleringscell. Det sista ser vi inget ljus. Vi ser knappt oss själva. Ibland har jag hört människor säga till mig att i gamla testamentet har vi en arg Gud som plötsligt blir mild och god i nya testamentet. Men jag skulle vilja påstå att några av Bibelns mest radikala verser finns i nya testamentet och av Jesus själv. Verser som betonar vikten av att om du dör med opredda relationer så är det inte bara bra. Så här säger Jesus. Ni har hört att det är sagt till fäderna, du ska inte mörda. Den som mördar är skyldig inför domstolen. Men jag säger er, den som är vred på sin broder är skyldig inför domstolen. Och den som säger idiot till sin broder är skyldig inför rådet. Och den som säger dåre är skyldig och döms till det brinnande Gehenna, det alltså helvete. Därför, om du bär fram din gåva till altare och där kommer ihåg att din broder, inte du, utan din broder eller syster, har något emot dig, så lämna din gåva vid altaret och gå först och försona dig med din broder. Kom sedan och bär fram din gåva. Skynda dig och göra upp med din motpart medan du är på väg. Du är med honom på vägen. Annars kan han överlämna dig till domaren. Och domaren till vakten, och du sätts i fängelse. Och där säger Jesus, jag säger dig sanningen, du kommer inte ut därifrån förrän du har betalat till det sista öret. Bibeln uppmanar dig att gå den smala vägen. Och den här bibelversen blir levande, men mot slutet får vara lite personlig. Den blev väldigt levande för mig för över 20 år sedan, eller kring 20 år är det. Då jag upplevde hur jag utsattes för ett ganska radikalt andligt övergrepp. Och det höll tag i mig där, den här på något sätt bitterheten i nästan ett helt år. Den fick mig att sluta predika. Enda gången jag inte predika i princip någonting, det var det året. Och det höll tag i mig. Och jag kände mig arg och bitter i det här och lite där. Men jag läste den här versen sen följande sommar. Och då förstod jag att den här versen tillämpning för mig är att förlåta. Det att gå till trädgårdsmästaren, riv upp den bittra roten så att jag kommer ut i min fängelsecell. Och det gjorde jag. Ner på knän, jag bad om förlåtelse och jag kom ut i friheten igen. Jag tror det var inom en månad så började jag predika igen. Herren kan, om vi vill. När vi väljer att inte följa våra känslor som ville gå på den breda och ibland lätta vägen. Och den vägen som för oss ordagrant till fördärvet. Men med Guds hjälp kan du och jag ändå uppleva förlåtelse, försoning. Så låt inte ditt liv avslutas med att din bittra rot blir det som folk känner igen dig med. Du luktar bitterhet, eller så luktar du nåd. Det finns inget neutralt där om jag nu får vara riktigt svartvit. Utan låt den ultimata, som jag sa, den trädgårdsmästaren Jesus gallra bort den rot som kanske idag har fått för mycket utrymme i ditt liv. Och jag tänker en här mot slutet, vi kan ta upp lovsångsgänget färdigt. Jag tänker på Josef. Vi känner till honom. Kapitel 38 börjar hans historia i första Mosebok. Han har den här drömmen. Den synen om att han, alla ska böja, det var både skärvor och kärnor och allt möjligt som var på gång där. Och ni kan, eller många av oss kan historien hur hans bröder är avundsjuka på honom och de hoppar på honom och slänger honom i brunnen och säljer honom till Egypten. Han hamnar som slav eller tjänare, egentligen slavförs, men han gjorde så bra ifrån sig så han blev lite uppgraderad i tjänsten hos Potifar. Väl där får han en ny prövning. Den här frun till Potifar får sexuella begär till honom. Och försöker flera gånger ha honom i säng. Man står emot och han springer iväg. Och ni slutar med att han hamnar i fängelse. Hon får tag i hans mantel och ropar till Potifar. Se vad den här hebreiska mannen du har skickat hit har gjort med mig. Och samlar han på nytt i fängelse. Han är där en del år. Så tror man att en öppning kommer när de här två drömmarna av den här bagaren och den här bekänten hovitsmannen har de här drömmarna och han tyder dem ordagrant rätt. Men så det att han glömde bort Josef. Och så går åren och teologerna menar att han är 20 år i fängelse. 20 år. Det är en dag då Gud ger farao den här drömmen som han också punkt och pricka uttyder. Han blir efter en viss väg satt som andre man i hela Egypten. Och det finns två verkligt fina poänger i det här. Hur många gånger skulle inte Josef ha varit frestad av att bli bitter? Bitta på Gud, du gav mig de här drömmarna. Det var inte jag som hade dem, kommit på dem. Det var du som gav mig drömmarna. Mitt liv nu är i fängelse. Jag var i 17 år i fängelse. Jag har stått emot frestelserna. Både från kvinnor. Och jag har försökt hjälpa de här människorna som behöver hjälp. Och jag är fortfarande i fängelse. Fängelse år 19 är fängelse 20 året. Hur många gånger har inte han varit frestad av bli bitter på Gud Du har gett mig en kallelse och jag är i fängelset. Sen när hungersnöden kommer i Egypten så har vi det märkliga mötet då när Josefs bröder kommer. Och han har lite sådär, jag tror han frestas då. Hur ska jag bemöta de här människorna som höll på att förstöra hela mitt liv? Men sen ser vi hur de försonas. Han kallar pappa. Han får träffa pappa. Han får försonas med sina bröder. Och de är ju lite nervösa. De har förstört en del av hans liv. Men så säger Josef någonting som är så extremt vackert. Och det händer med dig, och nu säger det viktigaste idag. Det händer med dig, och det kommer att hända med dig varenda gång du väljer att inte gå bitterhetens väg. Han säger till sina bröder, det Gud, det ni hade tänkt det ondo, det har Gud vänt till någonting positivt för att många ska räddas. Du kan vara frestad av att leva i bitterhet. Du kan frestas av, du kanske inte drabbats av det ännu. Men du kanske kommer att drabbas av det en dag. Om du då väljer att inte följa den breda vägen, den bittra vägen, så kommer jag garantera, jag kommer lova dig, Herren kommer använda dig. Det kommer lukta en Herrens väldoft över ditt liv, som troligen kommer att vara till välsignelse för väldigt många människor. Är det inte värt då att låta trädgårdsmästaren Jesus riva upp lite bittra rötter så att Herren får använda dig? Josef, han var inte ens bitter på sina bröder. Han förlät dem. Han var inte bitter på Gud. Därför kunde Gud använda honom. Han kanske tänkte ibland i fängelse. Han hade hört om Abrahams löften från Herren själv. Jag ska göra er talrika. Och tänkte, ja, men jag fick inte vara med där. Jag blev utanför den här profetian som gammel farfar hade. Men oavsett om jag är med i profetian eller inte, jag tänker inte bli bitter på Herren. Jag tänker tjäna honom. Och när du har, när Gud ser ett sånt hjärta, då tar han tag i det. Så drar han det till sig och säger, men den här människan, den här kvinnan, den här mannen, den kommer jag att använda för att mitt rike ska blomstra och för att ditt rike ska blomstra. Ska vi bara be tillsammans. Tack Jesus för att du är nådig Herre, sent i vrede och snart i nåd. Du ber Jesus för de människor som, om de finns här eller hör på podcasten, känner att det finns en tillstymmelse till besvikelse eller bitterhet, så ber jag idag Jesus, helige ande, ryck tag i den Herre. Dra upp den, släng den i brunnen, i glömskans hav, och befria människor idag från mörka fängelsehålor in i din frihet. För det anden är, som Linnea sa tidigare, där är frihet. Och jag bara känner det, Herren har manat mig, tror jag, till den här predikan. Och jag bara tämligen säker på att Herren ska behöva operera några av er idag. Så du får komma ut ur fängelse och uppleva Herrens frihet som han har för dig. Så vi har förebedjare redo att hjälpa dig. När Linnea leder oss i lovsång, så känner du bara att Herren behöver ta tag i någonting. Var frimodig. Kasta inte bort frimodigheten som ger dig stor lön. Så lovsjunger vi Herren tillsammans, och så har vi en härlig stund med den heliga ande. Så önskar jag Guds välsignelse till er alla.